Välkomna ska ni vara till ännu en vecka med Slashat, din machete i teknikdjungeln. Och idag är det inte Tommy som sitter här, utan idag är jag, Magnus Jonasson, som sitter på plats. Och jag har min gode vän Jesper med mig. Hur mår du, Jesper?
Jo då, alldeles utmärkt. Det svider ju lite att veta att, speciellt i ett extremt regnigt Göteborg, att veta att Tommy, vår andra co-host här, att han ligger där och gottar sig på en segelbåt i helt molnfri medelhavstemperatur och verkligen chillar. Men vi får väl unna honom det, antar jag.
Han kommer ju ligga ett avsnitt back på dig i alla fall.
Ett till, jag tror att han ligger ett par back vid det här laget.
Stämmer det?
Men. Stämmer det? Ska inte gnugga det i hans ansikte allt för mycket i alla fall. Hur är läget själv? Du har väl nästan semester?
Du, det är mycket bra med mig. Jag har faktiskt en vecka semester och jag spenderar den på bästa sätt genom att sitta här och bara njuta av härlig genomgång av det bästa ur veckan som har gått i detta teknikvärld som vi lever i. Mycket bra.
Härligt. Mycket bra. Och om det är nu så att vi har lite nytillkomna lyssnare på slashat.se, just antingen live-kanalen där vi sänder på tisdagar 19.30 på live.slashat.se, eller om ni har hittat podcasten i efterhand, så är helt enkelt slashat.se eran veckodos, kan man säga, utav det som har hänt inom teknik, nyheter, internet, mobiler, datorer, allt som hör en nerds intressen till, spel, film, tv. Vi har avhandlat det mesta som ligger oss varmt om hjärtat och rapporterar helt enkelt om sånt som har hänt under veckans gång, som vi tycker är värt att berätta lite mer om, eller åtminstone ha åsikter runt, både stort och smått. Vi har ju ett par stående punkter här, Magnus, i våra veckans poll och förra veckans poll och sådär. Men innan vi går in på det, har du något att tisa med lite om vad du ska prata om idag?
Ja, vi ska beröra en riktigt gammal goding, nämligen Commodore 64, som faktiskt fyllde år här förleden. Och vi ska titta lite grann på ett franskt företag som retar upp hackergruppen Anonymous. Och ja, jag tror att de trampade i klaveret där. Och sen ska vi se lite grann hur egentligen den här lilla Curiosity Rover som nu har landat på Mars, hur den egentligen står sig gentemot en iPhone 4S. Har du någonting, Jesper?
Ja, vi ska ju uppmärksamma något som pratades om i chatten här lite under förra veckans show, att Microsoft har lanserat en ny mailtjänst och samtidigt påbörjar nedstängningen av en gammal. Och så ska vi se vad som händer med Googles Nexus Q, men även kika in lite på Samsung versus Apple-rättegången som pågår i USA just i detta nu.
Mm, spännande.
Det och mer. Ska vi se, pollar. Jag kan väl börja med förra veckans poll, va?
Det tycker jag du gör helt rätt i.
Då är det lite olyckligt här, för Tommy, han var ju så nöjd över att få igenom valet att välja en poll som inte är direkt IT-relaterat, eller i alla fall inte, ja, indirekt kan vi väl åtminstone kalla det. Han vill helt enkelt veta om ni där ute som är teknikintresserade verkligen inte är sportintresserade alls. Och han formulerade det i frågan: följer du OS? På något sätt så ska det inte gå att kombinera, eller inte, vem vet. Alternativen var de gamla hederliga slashat alternativen absolut och absolut inte. Och här var det minst jämnt. Vi har haft jämnare pollar, men här är det nära nog hälften som på varje sida, så att säga. 92 röster, eller 54%, följer inte OS, och det lämnar då 46%, eller 80 röster, som faktiskt följer OS i någon enstaka eller stor grad. Då är ju stora frågan, Magnus, följer du OS?
Jag följer inte OS, Jesper. Jag har väl inte riktigt intresset för sport. Jag kan tänka mig att gärna se någon landskamp när det är lite hockey och sådär, men nej, jag sitter inte bänkad framför ett sånt här evenemang för min del.
Det gör jag inte. Och det lägger ingen vikt i att frågeställningen inte nämner någonting om hur mycket eller hur lite. Det är inte ens så att du varit lite intresserad av någonting och känt att du blivit sittande framför tvn så, utan det är bara ingen OS.
Nej, jag är inte intresserad helt enkelt.
Ah, okej. Okay.
kort och koncist. Hur är det med dig? Har du suttit och bänkat dig framför tv med chips och starköl?
Nej, det har jag inte. Och jag har också under förra veckan ganska tidigt, eller oftast direkt efter vi har postat pollen, så brukar jag och Tommy slänga in våra egna röster. Och då kryssade jag i absolut inte. Men sen har jag inte lagt så stor vikt vid följd OS, så förväntar jag mig något sorts minsta lilla intresse för det hela. Och jag får väl erkänna att jag vid ett par enstaka svaga tillfällen faktiskt har suttit och dröjt lite med att byta kanal under vissa evenemang. Kanske inte så mycket dressyr och lerduveskytte eller fick pingis eller vad, alla de här småsporterna, men just friidrott fastnade faktiskt säkert en timme framför häromdagen. Mest av den enkla anledningen att det är en sport där det inte är så mycket väntan. Det är flera saker som pågår samtidigt. De klipper till vad som händer. Har det hänt saker samtidigt så klipper de det i ordning. Det är hela tiden nya grejer. Och jag kom på mig själv med att sitta ändå bry mig lite. Sen att svenskarna inte har gjort någon större succé i OS så här långt.
Nej, men det är ändå 6 medaljer hittills.
Ja, okej. Okay, jag vet inte hur ett bra svenskt OS-år ser ut, men det, allt jag tycker jag hör i tidningen är att red ut, sköt ut, åkte ut, nära åkte ut, och sen så har vi väl fått ett par medaljer, mest i grenar vi inte visste att vi deltog i. Så här, tvåmanskanot och Shanghaiing på båt. Det var lite båtmedaljer och sånt där, va?
Ja, det stämmer, det. Segling och ja. Som sagt, jag har ingen
jättebra varför koll. Vet du sånt i den stora frågan?
Varför vet jag sånt? Jag vet inte.
Du följer inte OS, du håller bara koll på medaljer.
Nej, men alltså, hänger man på Twitter så försöker faktiskt att blocka de hashtaggarna som har med OS att göra, men en del skriver inga hashtaggar. App, app, app. Och då får jag den informationen.
Ja, det är hårt. Man ska börja tweeta om sådana Melodifestivalen utan hashtaggar och grejer. Då gör man folk riktigt
då upprörd. Då avföljer jag dig.
Okej. Okay. Noted. Men om Tommy har någonting att säga på det här ämnet, vi vet ju faktiskt inte vad han har röstat, så får han väl helt enkelt plocka upp det i nästa veckas show och rapportera hans svar från förra veckans poll. I väntan på det så kanske du vill ta oss vidare till den pollen som kommer vara aktuell de närmaste 7 dagarna.
Det ska jag göra med det största nöje. Och vi ska ju i ett ämne lite längre fram här prata om Commodore 64, den här gamla fina hemdatorn som i dagarna har fyllt 30 år faktiskt. Och då slänger vi upp en poll som är relaterad till detta. Helt enkelt, har du ägt en Commodore 64? Absolut eller absolut inte är de vedertagna svarsalternativen som ni har att välja på. Och pollen ligger uppe nu och en vecka framåt. Så in och rösta på slashat.se. Så är det.
Så är det.
Ja, och vi sparar väl din röst på detta till nästa vecka, tror jag, va?
Jag kniper och kniper och kniper. Men jag har redan röstat.
Du har det. Trogen, det har jag, har jag också gjort.
Ja, vad bra, då har vi i alla fall 2 röster.
Yep.
Men vad säger du om att vi ska kika lite bakåt i veckan och se vad som har hänt då?
Vi sparkar igång och det tycker jag att du gör, va?
Mm, kan jag göra. Outlook, kanske inte världens mest älskade e-mail-klient. Men trots allt väldigt, väldigt populär. Har nu lanserats som en webbmail. Det är på outlook.com. Det här diskuterades lite i chatten i förra veckan, tror jag, eller om det var i forumet före eller efter showen, minns inte riktigt, men outlook.com är i alla fall lanserad i en liten tidig variant i alla fall, och man kan redan nu registrera sig, och den här kommer att på sikt ersätta hotmail.com, som ändå är Microsofts långkörare och stora webbmail-klient. Outlook.com ser ut lite i metrogränssnittet som vi vid det här laget känner till. Nu ska vi inte använda namnet Metro, och det kommer jag komma lite mer till lite senare här. Men jag tycker i alla fall personligen att det är väldigt stilrent och väldigt funktionellt, för att det är det här avskalade, minimalistiska. Det är ett typografiskt designspråk de använder i sitt metrogränssnitt, och jag tycker det ser riktigt bra, och jag föredrar det här betydligt hellre än Gmails lösning. Smaksak. Självklart. Outlook.com är byggd, även om det ser helt nytt ut, så är det helt och hållet byggt uppe på Hotmail. Så det är hela Hotmail som driver grejerna bakom, så det har inte hänt så mycket på den fronten. Däremot så finns det en stor brist, och visst, det är en tidig variant här och det kommer säkert att komma, men den har inget stöd för IMAP-konton än så länge, vilket kan, för mig är i princip en dealbreaker. Mm. Det enda du kan lägga till förutom själva din Outlook-mail, är popkonton. Och det vet jag inte om det är någon som använder längre. Det, jag kan inte minnas sist jag använde det, men IMAP har väl kickat ut pop för 10-15 år sedan snart, som det vedertagna sättet att hantera mailkonton. Men de är uppmärksammade på det här och vet om det och har inte sagt att det kommer komma, men man kan nästan tolka det som att det är på G.
Det måste komma.
Det måste komma, och det är allt annat vore rent tjänstefel från någon som är inblandad i det här. Man kan säga också att Outlook, nu har ju Microsoft, de har ju jobbat på att dyka upp lite alla möjliga. De har ju sin mobil, de har nya Windows som ska komma, och med tab som även finns för tablet. Så där. De håller på att samla sig lite på nätet också, och det börjar se ut lite som åt Google-hållet med en toppmeny längst upp där du har tillgång till alla dina produkter. Och just i det här fallet, i din Outlook.com så har du tillgång till e-post, kontakter, kalender och din SkyDrive. Så de börjar verkligen hoppa på molntåget och knyta upp sina användare helt enkelt dit. Och jag måste säga att jag tycker det ser bra ut. De har en bit kvar innan det verkligen blir riktigt, riktigt bra. Men utgångspunkten är utmärkt. Och bara som en liten grej här, de har ju kanske lanserat lite snabbt där, för de har glömt, har The Verge i alla fall rapporterat, de har glömt att reservera lite mailadresser de kanske borde ha tagit och fixat. Steve Ballmer at outlook.com var ledigt och har någon registrerat. Ballmer at outlook.com var registrerat. Do not reply, en gammal klassisk sån e-mail-utskicks, en svarsmailadress som egentligen är en mailadress men som du helst inte ska svara till. Fanns också ledig och har registrerats. Och naturligtvis gates@outlook.com, den var också ledig. Sen har det snackats lite om admin. Rykten går att någon har registrerat admin@outlook.com. Också en variant. Och postmaster@outlook.com. Men ja, sånt där kanske man skulle haft lite koll på innan. Jag vet inte, Magnus, du är inte så... Nu jobbar du väldigt mycket med Microsoft-produkter, vad jag vet. Men jag vet inte hur outlookig du är. Har du registrerat ett konto på outlook.com?
Alltså, jag dök in på outlook.com i förra veckan här och tänkte att här måste jag regga ett konto och testa lite grann. Men det slutade bara med att jag kom ju in med mitt ordinarie, alltså live-konto. Och det är ju inte ens ett Hotmail-konto, utan jag kom in där med min vanliga mailadress. Så jag kikade runt lite grann bara och kryssade ner den igen. Gjorde jag.
Mm. Där ser man. Ja, det är ju faktiskt så, om det är någon som känner att oh shit, Hotmail på väg. Det här är ju extremt bra ammunition för dagstidningar som vill sälja lösnummer. Att Hotmail, världens näst största eller största mailtjänst, kommer stänga ner. Och rent tekniskt kommer Hotmail att bli Outlook.com. Din Hotmail-adress kommer alltid att funka, men det är lätt att skriva det lite och skrämma upp folk. Men Hotmail-adresser går redan idag att använda på Outlook.com, och då hamnar du i det här gränssnittet. Och är det så att du har ett konto för din Xbox till exempel, eller för din MSN, så fungerar de också. Och det börjar bli lite som Google, att det är ett konto to rule them all. Jag har faktiskt börjat stänga ner ett konto för att hålla mig till ett konto här och köra på det tills jag har en anledning att skaffa fler konton. Så vill man inte registrera en Outlook.com-adress, så går det faktiskt att använda sin Hotmail till exempel, eller valfritt Microsoft-konto. Men vill man ha en riktigt smutt Outlook-adress, så kanske man vill skynda in dit och registrera den snabbt innan någon annan snor den. För Hotmail är ju ett sånt ställe där får du inte ditt förnamn.efternamn att Hotmail.com längre. De är tagna sedan många, många år, så sätt fart i så fall.
Tycker jag. Sen var det väl också så att man skulle kunna länka in sina befintliga mailkonton in i Outlook.com, precis som du kan göra i Gmail, vad jag förstod. Även om detta inte finns stöd för detta ännu, Ronny.
Jo, men det är det som finns stöd, fast alltså, bara stöd. För bara pop.
Ah, okej.
Okay. Inte IMAP.
Ah, det trodde jag var för att poppa ner Outlook-mailen i en klient, men så var inte fallet.
Nej, precis. Det här är, för det finns, det står så fort du loggar in på ett nyregistrerat konto, så är din mailbox tom och det står herregud vad tomt det var här. Lägg till lite kontakter eller lägg till lite mailkonton. Och när du går in där, och jag bara av bara farten drog in ett utav mina konton, tyckte de här mailen, för där låg några mail. Jag tänkte det här är inte de senaste, och då hade den bara plockat popkontot helt enkelt. Så, men vi får hoppas att IMAP kommer där. Och att man naturligtvis också kan använda Outlook.com-mailen som IMAP i en klient. Det utgår ifrån att man måste kunna redan nu egentligen.
Ja, det förutsätter vi också, tror jag. Mm. Mer eller mindre.
Jag kan återkomma på den punkten.
Det får du lov att göra.
Ta oss vidare, Magnus.
Det ska vi göra, och då ska vi ta och titta på den gamla fina datorn Commodore 64 som fyllde 30 år den 1 augusti. Den lanserades alltså då 1 augusti 1982, nu har jag helt snurrat till mina siffror, 82. Och den tillverkades under hela 12 år, ända fram till 94. Den här datorn är den bäst säljande hemmadatormodellen genom tiderna. Den såldes i 17 miljoner enheter. Det är ganska mycket med tanke på att den hade sin storhetstid under 80-talet. Den var prissatt initialt till $595. Och tittar vi lite grann på hur den stod sig mot konkurrenterna, så var det mot Sinclair Spectrum och Amstrad som den konkurrerade med i Europa. Och på USA-marknaden så var det Apple II och Atari 800 som var de största konkurrenterna till Commodore 64. Dessa datorer på USA-marknaden var dock något dyrare, vilket gjorde att den gick väl hem. Och den tog en marknadsandel 1983 på hela 40% för samtliga hemmadatorer. 40% på en datormodell som lanserades året innan. Nu fanns det absolut inte så mycket datorer 1983 som vi gödslar med idag. Men det är ändå en ganska stor siffra som man får ha respekt för. Commodore 64 banade ju också väg för dels det som jag vet att Jesper håller på med, digitalt musikskapande. Den banade väg för datorspel och för den fortfarande idag stora demoscenen. Den klarade av att visa 16 färger. Den klarade av att spela upp ljud även under laddningstider. Och det var inte alla maskiner som klarade av det.
Och laddningstider fanns det gott om.
Laddningstider fanns det mycket gott om när man satt och laddade sina spel från kassetter. Tittar vi vidare på prestandan så hade den, var den utrustad med 64 kilobyte RAM. Man kunde dock uppgradera det här ramet till totalt 320 kilobyte med en så kallad RAM Expansion Unit. Processorn låg på 0,985 MHz. Det här är inte ens en miniräknare i dagens läge. Den klarade en upplösning på 320x200 pixlar, vilket är skrattretande lite när man tittar med dagens måttmätt. Och alltså alla som hade en Commodore 64 hade givetvis också en sån här Tac-2 vad heter det? Joystick. Det kommer jag i alla fall ihåg att jag satt och lirade på en kompis Commodore 64 och vi slet i de här Tac-2 joystickarna och de stod verkligen pall för allt. Så den i kombination med 64an, det måste ju ha varit en maskin som verkligen var byggd för hårda tag. Har du några minnen från Commodore 64? Har du något förhållande till den här maskinen?
Jag känner ju att det blir svårt här att svara på frågor rörande den här enheten utan att avslöja mitt svar i pollen. Men låt gå, jag får leva med det denna gången. Jag har rätt mycket minnen från Commodore 64, dock inte så mycket från barndomen. Jag spelade på den lite sporadiskt, men jag tror att jag, lagom till jag var lite mer åt sätta igång med dataspel och datorer överlag, då var det Amiga 500 som låg i framkant, eller jag tror Amiga 600 eller 500 plus, eller vad, det var massa varianter där, och Atari och 386 började komma och gå och spela på sådär. Men jag har inte haft någon själv. Jag har däremot vänner som har haft dem, som har sparat dem till vuxen ålder. Så jag har aldrig spelat så mycket Commodore 64 som i vuxen ålder. Och då har det oftast blivit med löjliga mängder öl, två stycken Tac-2 joystickar och Track and Field. Och vi har spelat det, så vi fick, i och med att man ska föra joysticken fram och tillbaka så fort som möjligt för att kunna springa så fort som möjligt och hoppa och grejer. Vi fick liksom så här stigmatamärken till slut. Det blödde från mitten på händerna. Men det var det värt, för det är fortfarande vansinnigt roligt det där. Och höjdhoppet är fortfarande lika svårt i track and field på Commodore 64. Men det känns som att du har en lite del, du har lite mer från tiden då den faktiskt var annat än retro, när det var en dator. Jag säger inte att du är jättegammal här, men...
Nej, men alltså, jag hade faktiskt ingen själv heller, om jag ska läcka mitt svar i pollen. Men jag hade en kompis som hade en sån här, och vi satt och spelade. Det var mycket Bubble Bobble på den tiden.
Också ett fint spel.
Ja, och så var det väl, det var väl något, säkert något plattformsspel, jag kommer inte ihåg det. Men Bubble Bobble kom ihåg speciellt. Men jag skaffade ganska snart en Amiga efter det, och det var väl egentligen där som jag kom i kontakt med det intresset som jag faktiskt har kvar då med datorer. Men som sagt, den var ju nästan ny när jag kände på den första gången, Commodore 64, och det är länge sedan nu.
Thompson.
Riktigt länge sedan. Mm, så är det.
Kan ju göra så att vi kan ju säga till er där ute kan ju be er där ute om, utöver att posta i eller svara i pollen, att ta er till forum.slashet.se, och kan vi köra igång en sån liten nostalgisk C64 topic där och ventilera minnen. Chatten här är full med kommandon, hur man ändrar färg på skärmen och kommandot för att starta om och såna grejer.
Härligt.
Kommer även en liten länk här på en svensk som har gjort ett C64-demo på 64 kilobyte. Och det ska tydligen demonstrera ganska väl vad man kan kräma ur den här maskinen. Även idag är det tydligen ett ganska så nytt demo från förra året. Så att, den länken ska jag sno här med en gång och se till att skicka med. Förutsatt att den är okej.
Okay. Härligt.
Jag lägger dem i dina show notes. Så
syns, ja, gör det. Gör det. Då så.
Ja.
Vad bjuder du på härnäst, Jesper?
Jag ska bara klistra in C64-demo nu. Så.
Bam.
Vad har jag mer? Vad har jag mer? Jag har... oj, vad mycket. Här. Google, dra tillbaka Nexus Q.
Nej!
Jo, tyvärr. Under Google I.O. i juni så presenterades inte bara Yellow Bean och Nexus 7. Som Magnus och Tommy har pratat sig ganska så varma om. Och nu ser vi även en i bild här för er som tittar på videovarianten. De presenterade faktiskt också mediaspelaren, medianavet, mediahubben Nexus Q. En nästan $300 pjäs, dyr pjäs, billig pjäs, beroende på vad man tycker det kan vara värt. En rund liten boll helt enkelt som du ska kunna skicka media till, med inbyggd förstärkare, och för mig den till och med hade.
Stämmer.
Och folk var ganska så förtjusta i hur den såg ut. Och jag var väl redo att börja langa upp det, så som vi early adopters är. Men Google har nu meddelat att de drar tillbaka Nexus Q på obestämd tid. Och de har även kontaktat alla som har förbeställt den här enheten och meddelat att det kommer dröja lite. Och anledningen till det här anges. Först så säger de att vi är glada över att mottagandet har varit så stort och starkt för den här enheten. Men att feedbacken på den här enheten har varit att de tycker att kunderna, de presumtiva kunderna, önskar att det fanns viss funktionalitet som inte finns där redan. De ska helt enkelt se till att den här enheten kan mer innan de släpper den. Och det gör de då helt enkelt genom att dra tillbaka lanseringen. Den skulle ha släppts redan nu i slutet av juli. Och nu har vi då som sagt inget bestämt datum för när den lanseras. Men, och inte heller vilka de här nya funktionerna är. Jag har inte hört så mycket om vad det är folk saknar. Men på nätet så har det ju trots allt snackats ganska mycket om att man tycker att $299 är lite för mycket för den. Så man vet, de kanske skalar av för att få ner priset. De kanske outsourcar, jag vet inte. Eller så är det bara rent så enkelt att det är fler funktioner som ska in den här innan den blir klar. Det finns alltid något positivt av det här, speciellt om du har förhandsbokat. Du behöver inte vara sur för att det här har hänt, för att alla som har förhandsbokat enheten kommer som plåster på såren att få en enhet helt gratis. Magnus, har du några idéer om varför de kan tänkas ha dragit tillbaks en produkt?
Alltså, nej, faktiskt inte. De sa ju att när de demade den på Google I.O. att det här är en enhet som den har inget eget gränssnitt. Den är beroende av en Android-enhet, antingen en Nexus 7 eller en Android-telefon. och den spelar upp media från Google Play eller YouTube. Vi har sett en demas på diverse tekniksajter som har varit på plats och fått en sån här demoenhet. Och, alltså den har ju funkat rent tekniskt. Sen att $299 är mycket pengar för en liten, förvisso jäkligt snygg liten kula, men den gör ju liksom ingenting på egen hand. Nej, de var helt enkelt inte nöjda med hur den gjorde det den gjorde kanske. Jag vet inte. Faktiskt.
Apotekaren här i chatten spekulerar att det kanske hade att göra med patent. Det lär väl också dyka upp om så i fallet. Det är inte omöjligt. Det är ju, patent sätter käppar i hjulen på rätt många businesses nu för tiden. Så, nej, vi får väl se vad som händer med den där. Jag gillar ändå idén. Sen kanske även om jag tycker den är snygg så ser den svårplacerad ut i hemmet. Har man en sak som är rund, fine. Men när alla ska börja spacea till det så kommer det snabbt se ut som... Jag menar, ska du ha en boxybox och du ska ha en Nexus Q, helt plötsligt så ser tv-bänken ut som en Mario-bana till slut. Jag vill ha allting rackmonterat i ett skåp dolt och så. Så det är bra sen. Så.
Ja, men...
Men lite snyggare. Lite snyggare.
Ja, visst är den. Jag tycker den är otroligt snygg. Och så den här lilla LED-belysningen som pulserar.
Ja, lite kit så.
Ja, visst är det lite Knight Rider, lite kit, lite... Ja, jag gillar det. Jag gillar det. Vi ska gå vidare. Du var nöjd så, Jesper, kanske, eller?
Jättenöjd.
Du var jättenöjd där, så att jag bara bryter av dig här.
Det får man.
Det får man. Och då ska vi ta och titta på Macen som... hur Apple hanterar sitt säkerhetstänk. Det är nämligen så att grundaren av Kaspersky Labs, Eugene Kaspersky... Det är alltså ett antivirusföretag. De har kastat lite skit på Apple här nu under senaste veckan och hävdar med bestämdhet att Apple ligger 10 år efter Microsoft i sitt säkerhetstänk. De kritiserar Apple för att vara långsamma och för att inte ta de hot på allvar som faktiskt uppstår. Apple har väl ganska länge kunnat rida på det faktum att de har varit en nischad och relativt liten plattform som inte har varit så, det har inte varit så himla intressant för hackare, för att som sagt det har inte varit så himla många användare på macOS. Men det där håller ju på att luckras upp och har gjort så ganska länge i och med att iOS både för iPhone och för iPad har blivit så pass stort, så är det alltså, det är självklara inkörsportar att skaffa sin första Mac. Och det här har vi också sett resultatet av nu. Vi har haft malware på macOS som Mac Defender och Flashback nu senast. Och Flashback som exempel har ju utnyttjat en svaghet i hur macOS hanterar Java, och de lyckades infektera 500 000 mackar och dra in dessa i ett botnät. Och detta stör ju så givetvis på Kaspersky på då. Och Apple har väl tagit till sig delvis av kritiken. Man ser att Apple har ju tonat ner hur säkert OS X är i sin marknadsföring på hemsidan. Tidigare kunde du gå in på apple.com och så kunde du skriva i sökrutan, kunde du skriva virus. Och då kom det upp en smiley-gubbe och så stod det något lite sådär halvtyket om att det här är inte Windows. Numera så har man tonat ner det där och man talar egentligen bara om att OS X är en säker plattform. Men ingenting om att den inte skulle kunna få virus. Vidare så påstår han, Eugene Kaspersky, att Android kommer att ta 80% av mobilmarknaden år 2015 på grund av att Apple inte tillåter tredjeparts skyddsprogram, alltså antivirusprogram i iOS. Och här tror jag ju att Apple kommer behöva tänka om, alternativt alltså de måste göra någonting åt säkerheten i framförallt iOS. OS X är ju fortfarande så att där kan vi ju installera vilka applikationer vi vill, och det finns ju faktiskt hyfsade antivirusprogram till macOS. Men på den mobila plattformen så tror jag att Apple verkligen behöver se om sin bakgård för att inte hamna i bakvattnet bakom exempelvis öppnare plattformar som Windows Phone 8, 7.5 och även Android då förstås som har den största marknadsandelen av de två. Jesper, kör du överhuvudtaget virusprogram på din Mac?
Nej, det gör jag inte och det har jag faktiskt aldrig gjort. Och det kan väl anses vara dumt. Å andra sidan, jag kör inte virusprogram på PC heller. Om inte företaget kräver det och då är det oftast inte något jag själv får välja eller välja bort. Men jag tycker mig inte ha behövt det, inte så länge jag vet vad jag håller på med. Visst har man gått på nitar ett par gånger, gjort dumma saker, men det är många, många år sedan jag drabbades av problem. Och på Macen, även om hot förekommer, risk finns, så känner jag ändå att jag har hyfsat bra kontroll. Och sen tycker jag aldrig utbudet av virusprogram för, antivirusprogram skulle jag säga, för Macen har, det har inte funnits något. Jag har fått känslan att de programmen som finns har mest funnits för att kränga saker för pengar än att faktiskt erbjuda ett fullgott skydd. Det kanske är på väg att ändras. Jag har faktiskt inte kikat så mycket på det på senare tid. Men jag känner mig inte heller sådär jätteorolig. Får erkänna. Sen om jag får kommentera också här hans påstående. Jag tror att han har rätt att Macen kommer få mer och mer riktade attacker. Men jag är inte alls överens med honom om att Android kommer att ha 80% av mobilmarknaden till 2015 på grund av att Apple inte tillåter antivirusprogram. Jag har inget emot, jag tror absolut att Android skulle kunna ha en marknadsandel av 80% till 2015, men det har inte med antivirusprogram att göra. Däremot kanske den mobila plattformen från Apple kommer behöva något sorts skydd framöver, men det kommer inte hindra Androids framfart. Det tror jag inte. Kör du antivirusprogram?
Jag kör faktiskt antivirusprogram på Macen. Jag kör Sophos antivirus gratis faktiskt och fick väldigt bra i senaste Macworld. Så att jag tankade ner det och är faktiskt mycket nöjd. Jag har inte sett att den vare sig har skyddat mig mot någonting eller missat någonting ännu, men det känns vettigt ändå att ha det. Så jag kör det både på min bärbara och på min iMac. Alltså det känns bättre även om man, precis som du säger, man kommer ganska bra med, man kommer långt med sunt förnuft. Men ja, men som sagt, ibland så kommer det filer även från kända avsändare via Dropbox eller vad det nu må vara, och det kan vara skönt att ha möjligheten i alla fall att scanna igenom dem, tycker jag.
Ja, jag, som sagt, jag har inte lagt så mycket vikt vid det på länge, men gratis är gott och får ta och kika på det där. Du hade ett par förslag här, så vi får väl skicka med namnen på dem i våra show notes.
Det gör vi.
Utmärkt. Ska vi ta oss vidare då?
Japp. Yep.
Då ska vi se vad vi har på agendan. Jag tänkte vi skulle prata lite till. Vi kan ju nästan ta och snacka Apple versus Samsung. Det är ju rättegången här. Jag har faktiskt inte ens skrivit några show notes här, bara freestyle, för det kommer så mycket ny info. Och det är verkligen ett stort tv-drama, eller tv-filmdrama, eller tv-seriedrama, eller till och med biofilmdrama utav det här. För det bråkas med vilka medlemmar som ska vara juryn. Hela juryprocessen har varit lite besvärlig. De har ju, för att det är så svårt att hitta folk som inte har en relation till en Android-telefon eller till en iPhone enhet och till och med utav dem, hur det fungerar i USA, att ett visst antal människor kallas till jury duty. Sen så får de olika parterna intervjua alla jurymedlemmar. Sen får de var och en då välja bort tills man har en jury. Och där fanns både Apple-anställda och Google-anställda med i den här jury-setupen. Men de har försökt skala bort så mycket som möjligt och nu har väl, jag tror att det var någonstans runt 63% av de som är kvar i juryn har gamla feature phones. Så att det är väl en så bra nollställt läge man kan ha för att ha någon sorts riktig förmåga att bedöma det här utan att blanda in känslor. Men det har argumenterats. Apple säger att Samsung kopierar. Samsung säger att iPhonen inte var först med utseendet och försöker på alla sätt och vis påvisa det här. Det var mycket snack om ett bevis som Samsung då har skickat in där de påstår att Apple från början sa att vi skulle behöva göra en telefon Sony-style, och så hade de blivit uppmanade av Apple att komma fram med något förslag. Det här beviset fick inte användas av juryn och då tyckte Samsung att det var en bra lösning att skicka det här till media och låta dem publicera det, och förhoppningsvis så kanske juryn får reda på det den vägen. Nu brukar juryn vara gömd så att inte de får tillgång till media sådär, men domaren var inte så där våldsamt glad över Samsung. Och Samsung har det nog ganska tufft den här rättegången. För de går på och nitar allt eftersom här. Och Apple verkar ha ett ganska så hyfsat case. Sen vet man ju aldrig hur en jury dömer. Apple har ju försett dem med mängder av slides, mycket timelines som visar hur Samsungs mobiler och hur Samsungs tablets såg ut tills iPhonen kom. Och sen timelinen ser man hur alla Samsungs enheter blir mer och mer lika Apples. Och det senaste, jag vet inte om man ska skratta, gråta, tycka synd om Apple eller inte. Men Samsung presenterade bevis emot Apples påstående att Samsungs enheter är så lika Apples att folk som handlar den kan ha handlat fel, att de handlar en Samsung i tron om att de köper en iPad till exempel. Och det, då förklarar de att, att de som lämnar tillbaka enheterna, Apple påstår att de som lämnar tillbaka enheterna gör det för att de trodde att de köpte en iPad. Och det påstår Samsung är felaktigt efter att ha gjort en egen undersökning på sina återförsäljare Best Buys butiker. Där det har framkommit att det inte alls huvudanledningen, utan huvudanledningen är att browsern är kass, det är dålig batteritid, skärmen laggar, det hackar och att enheten går sönder och inte fungerar. Och jag vet inte om det är till Samsungs fördel, men vill de slippa och ja, bli av med 2,5 miljarder dollar så kanske det är värt att berätta att deras enheter inte håller måttet. Och sen har det dykt upp mail också som Samsung har skickat internt om att vad är det för fel på oss? Vi kan inte, och nu parasitera, ska vi säga. Där interna mail som helt enkelt frågar varför kan inte vi göra saker som är lika bra som iPhonen? För att det, skillnaden mellan jord och himmel, jorden och himlen. Och där de också konstaterar att deras nya Omnia-mobil, och det här är ett par år sedan nu, är sämre att hantera än Apples original iPhone från många, många år tidigare. Så att det där är en stor, stor soppa, och jag vet inte hur mycket man kan rapportera om det innan det blir nog, så att säga. Rättegången pågår ju tills juryn känner sig redo att ta ett beslut om det här. Det ska ju köras några dagar till där det ska jongleras bevis fram och tillbaks. Men det känns som någonting som skulle kunna tv-sändas eller radiosändas i stil med Pirate Bay-rättegången. Jag hade lätt lyssnat på det där. För det är lite roligt ändå. Sen vet jag inte vem jag ska hålla på och heja på. Magnus, säg något.
Alltså, det känns som de är lika goda kålsupare båda parterna här, tycker jag. Jag har väl följt den här rättegången, i alla fall de första dagarna här nu då, när Apple har vittnat och de har radat upp en massa bevis då mot Samsung. Och det ena känns mer absurt än det andra, och man undrar ju var detta ska sluta. Det är dyrt, kommer det i vilket fall att bli på något vis.
För någon kommer det bli väldigt dyrt.
Ja, och frågan är om inte vi får betala i slutändan.
Det brukar bli så. Vi betalar väl egentligen redan. Det här håller väl tillbaks utvecklingen som har avstannat. Om inte annat för att det tar upp viktiga människors tid.
Ja, exakt är det så. Visst är det så. Så att jag har som sagt, jag har följt det några dagar, men nu har jag lagt det på hyllan och läser väl enbart rubrikerna. Det känns som det räcker. Men det kunde lätt bli en såpa utav detta som skulle kunna tv-sändas på femman eller något.
Definitivt. Vi får väl åtminstone bestämma oss för att återkomma när det har avgjorts, så får vi se vad domen säger och varför de har valt att döma i vilken riktning de nu väljer, helt enkelt. Ta oss vidare, Magnus.
Yes. Och då ska vi ta och titta på det franska företag vid namn Early Flickr. Och de har ingenting med Flickr att göra för övrigt, fototjänsten. Men ett franskt retailföretag som heter Early Flickr har gjort den löst sammansatta hackergruppen Anonymous lite sura. Företaget har nämligen ansökt om att få varumärkesskydda hackergruppens logo. En huvudlös man som står i kostym. Och man har också ansökt om att få varumärkesskydda dess slogan. Anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget, expect us. Den här loggan och slogan vill de ta till sina, och det här gjorde Anonymous rent ut sagt förbannade. De la upp ett videosvar till Early Flickr och meddelade att arrogans och ignorans kommer inte att gå ostraffat. Man har inom gruppen också inlett en attack mot Early Flickr och deras samtliga online-verksamheter. Och Nu kanske inte Early Flicker kände till hur det gick sist gång någon mopsade sig mot Anonymous. Det var nämligen så att det var en säkerhetsfirma som heter HB Gary Federal som påstod sig ha infiltrerat Anonymous. Och Anonymous sunnade till, gick till attack och släppte ett antal dokument som tvingade styrelseordföranden för den här säkerhetsfirman att avgå, och kort därefter så såldes det här företaget. Så frågan om vet Early Flicker vilka de har att göra med? Är det här bara smart marknadsföring, eller är det idioti, eller har man bara råkat trampa på någon öm tå någonstans? Idiotiskt låter det i alla fall i mina öron. Vad, har du någon kommentar på detta, Jesper?
Ja, om vi då börjar med att nu pratar vi om ett företag som heter Early Flicker som vi inte kände till innan vi pratade om det här, så har de ju naturligtvis fått ut namnet. Men det känns som det är ballsy att börja bråka med Anonymous. Då för det första så är man inte rädd om den teknik eller infrastruktur man har på nätet redan idag. För den kan mycket väl fimpas av de här, beroende lite på hur hårt de väljer att gå fram. Som marknadsföring, ja, jag vet inte om... Jag är skeptisk till det. Men å andra sidan försöker du varumärkesskydda både logga och hela deras ganska eller extremt unika tagline. Så det gör du inte av en slump. Det här är ju extremt medvetet. Och,
ja, visst är det.
Vet du exakt vad Early Flicker sysslar med? Sysslar de med säkerhet, så kanske det här är deras absolut största test, så att säga.
Alltså, jag vet i alla fall att de inte sysslar med säkerhet. Det kan jag säga med säkerhet.
Ja, men då säger jag idioti.
Ja,
skyll er själva, det här kommer kosta på sätt ni inte har förberett er för, även om ni har suttit och brainstormat med era slipsar i pannan en fredag eftermiddag vid konferensrummet. Ni kan inte, jag tror inte ni kan förbereda er för vad Anonymous skulle kunna hitta på.
Nej, jag tror att detta kan sluta riktigt illa. Men som sagt, de får ut sitt namn, men jag tror att de betalar ett mycket högt pris.
Får lätt öga lite på och se vad som händer där också.
Mycket intressant. Tar du oss vidare i cyberspace, Jesper?
Yes, och då ska vi ta och kika på veckans forumtråd som vår god vän Magnus, som numera är med mig idag. Så jag hade ju egentligen kunnat bolla den till dig, men nu håller jag i taktpinnen så jag kör på. Varje vecka så Magnus väljer ut ett intressant ämne i vårt forum som finns på forum.slashat.se. Som antingen vi som hosts kan ge tips om eller hjälpa till i, eller åtminstone kanske hitta lite lyssnare som har någon bra input på frågan i sak. Den här gången så är det våran forumbesökare, forummedlem. Anglashell säger jag.
Vi får be om ursäkt för stavningen, eller för uttalet där kanske.
Han har ju inte valt ett fonetiskt lätt namn. I alla fall, han söker med både ljus och lykta efter en surfplatta att ha som arbetsverktyg. Den ska ersätta en gammal netbook. Och han har då krav som i alla fall tangentbord. Och han har funderat lite på om Transformer, Asus Transformer Pad eller Galaxy Tab eller kanske Nexus 7 skulle kunna vara möjliga kandidater. Nu har inte jag personligen så mycket erfarenhet av att använda tablets som arbetsverktyg, och det verkar ju självklart inte Anglashell själv ha, utan han vill ha lite tips på vilka sorts lösningar man skulle kunna hitta och vad man bör tänka på om det finns några fällor och hela den biten. Magnus, känner du att du har något tips inom det här området?
Ja, jag har redan varit inne och tjurkikat i forumtråden i och med att det var jag som valde ut den. Jag kände väl spontant att man skulle titta närmare på Transformer Pad-serien. Det var den som jag har varit i närheten av med tangentbordsdocka då, och som jag tycker har, ja, det har verkat hyfsat. Men i övrigt har jag nog inte sådär himla mycket att komma med. Men Transformer-serien, tror jag.
Ja, den lilla erfarenhet jag har av Android-tablets, så får jag väl också säga att just Transformern är väl kanske den som ligger bäst till just här nu. Galaxy Tab, Speciellt inte Nexus 7, inte som en arbetstablet. För det första, jag gillar ju formatet på 7-tummare, men den är ju för liten för att använda som ett arbetsverktyg, vill jag påstå. Sen kan jag till och med sträcka mig till att säga att en tablet kanske ännu inte riktigt är lämpad som ett rent arbetsverktyg. Men å andra sidan, det beror ju lite på vilken sorts arbetssysslor man håller på med. Har en netbook fungerat innan så kanske inte en tablet är helt ute och cykla på. Någon i chatten nämner här också om det är värt att vänta på Surface. Nu vet jag inte om det finns något lanseringsdatum på Microsofts kommande två tablets, en som kör deras tablet-variant av Windows 8 eller Windows RT som den heter, eller den lite dyrare som kör en skarp version av Windows 8 Pro.
Skulle inte den, ursäkta, skulle inte den komma samtidigt som Windows 8 släpps?
Och det var i, det här sa Tommy förra veckan, men jag måste ha tänkt på något annat när han sa det. Men det är väl inte mer än, vad är det, ett par tre månader kvar, va?
Ja, den släpps ju, vi har faktiskt ett ämne på detta, men 26 oktober är ju lanseringsdatumet retail.
Då ska jag inte säga mer om datumet om du har ett ämne på det sen, men jag kan väl tycka att som... Vill man ha en tablet som ändå fungerar som ett arbetsverktyg, så utan att ha provat den så skulle jag kunna tänka mig att en Surface, i alla fall den lite större varianten, men kanske även den lite mindre, det är svårt att säga, men den större varianten som även har en Windows i bakgrunden skulle kunna vara ett alternativ som jag skulle i alla fall väga in i min jakt på en tablet för att jobba på.
Japp. Yep.
Ta oss vidare, Magnus. Klockan går.
Det ska vi göra. Ja, och då ska vi ta och titta på just Windows 8 då. Det är ju så att Microsoft har nu meddelat att Windows 8 är färdigt och att man har släppt koden till sina OEM-partners, alltså hårdvarutillverkare.
Och de som fortfarande vill jobba med dem efter att de visade Surface.
Ja, precis. Så att Windows 8 RTM då, den så kallas för Release to Manufacture, den är klar. Och den är nu utrullad till hårdvarutillverkarna så att de ska kunna förbereda releasen då inför den 26 oktober. Som sagt, det är den officiella dagen för retail-releasen. Men sen finns det ju de som har diverse olika abonnemang hos Microsoft som kommer åt den här versionen tidigare. Och jag tänkte att jag skulle dra några datum här för er. Alla som sitter på ett MSDN eller Technet-prenumeration får tillgång den 15 augusti till Windows 8.
Den, det är ju snart ju.
Ja, det är snart. Det är bara en vecka bort.
Jösses.
Visst, vet du. Och den 16 augusti, dagen efter, så är det MSA-kunder, det vill säga Microsoft Software Assurance, och även Microsoft Partner Network får tillgång. Den 20 augusti får Microsoft Action Pack Providers också tillgång, och det är väl egentligen där jag kvalar in genom jobbet när vi sitter och utvecklar med mot Windows 8. Då får vi tag på den som först. Den 1 september får Volume License kunder också tag på Windows 8, och vi övriga privatpersoner då får nöja oss till den 26 oktober. Samtidigt så ser jag Hyvel Martin nämner i chatten här att Pirate Bay har den redan också. Och det var lite det jag skulle komma till, att samtidigt så har ju den här RTM-versionen då redan letat sig ut på filnätverket Pirate Bay och på andra ställen. Råder ju dock en viss oklarhet om det verkligen är den slutgiltiga bilden av Windows 8 sist jag läste. Det är en trial-period. Det går inte att aktivera den. Det finns liksom inga licensserver uppe som tar emot någon typ av aktivering. Så att det är väl lite gränsfall om man kan klassa den för... Alltså, ja, det är en piratkopia i den mån att produkten är inte släppt ännu, men det är fortfarande en trial. Men som sagt, håll er borta. Det kan innebära att ni får med en massa andra tråkigheter i en eventuell nedladdning som ni egentligen inte ville ha. Så att nöjer, som sagt, har ni prenumerationer på tjänsterna så får ni snart Windows 8. Annars så är det den 26 oktober. Och den ska ju vara rätt så konkurrenskraftigt prisat också, Windows 8. Nu har inga riktiga siffror där, men den ska ligga bra till i alla fall.
Ja, jag får hoppas det. Windows 7 och de tidigare varianterna har ju i en privatpersons mått mätt varit alldeles hutlöst höga. Sen är det väl ofta så att det är via OEM man har fått en Windows-licens. Mm. Så det har väl inte varit ett jätteproblem så sett. Men det ser vi fram emot.
Mycket. Här ska vi spännande att se hur de tacklar det här med... Nej, vänta nu. Det här ska du prata mer om, tror jag, Jesper. Har inte du ett ämne på detta?
Jo, men jag ska ta mig in där just nu. Jag ska prata om Metro, som är själva gränssnittet, eller en del av gränssnittet i Windows 8. Men också namnet på deras överlag typografiska, minimalistiska designspråk som förekommer. Det har väl sin början egentligen i Microsofts iPod-dödare Zune, som sen har hittat in i lite allhanda produkter från deras sida. Som till exempel Outlook.com, men även in i deras Windows Phone 7 och 7.5 och kommande 8. Och i Windows både tablet-varianten och själva skarpa versionen. Metro har ju använts nu under några år. Jag tror inte det användes i Zune-sammanhanget, men den fick väl namnet Metro efter den svängen i alla fall. Men nu ska Metro ut ur fönstret. Det är så att lagom till den här lanseringen av Windows 8 så kommer det här namnet vara borta och ersatt med ett ännu icke-valt namn. Och anledningen till det här uppges vara att det här namnet redan är registrerat av något europeiskt bolag. Och just i det här fallet så verkar det vara en, de har inte sagt vem, men en europeisk partner till Microsoft. Och då vill man väl absolut inte trampa någon på tårna. Och det här har då meddelats speciellt, eller inte, jag vet inte om det har gått ut publikt än, men någon inne på Microsoft har läckt ett internt memo där det har redogjorts att det här kommer att, det kommer sluta användas helt enkelt och kommer att ersättas med något nytt namn. Metro, det skulle kunna vara tidningsimperiet, det framgår inte vilken Metro det är, men har man det som partner så kanske man inte ska... Jag menar, Metro är ju rätt etablerat i alla fall, om man har det minst intresse för teknik, eller?
Ja, visst, det tycker jag ju. Alltså, det blev ju väldigt etablerat i samband med releasen av Windows Phone 7. Och sen så lyfter de in det även i Xbox 360 i dashboarden.
Just det.
Och de kallar det för Metro det även där. Nu läste jag någonstans att Microsoft, som sagt, de backar. Men de säger samtidigt att nej, Metro, det var bara vårt kodnamn. Men de har visst kommunicerat det utåt. Det ser man om man googlar på, om du googlar på Metro och googlar på Microsoft, alltså på Microsoft sajter, så visst så dyker det upp i på publika sidor, så att de kommunicerar ju utåt. Men de har ju fått backa på det helt enkelt.
Mm. Ja, för min del, det gör inget. De får kalla det vad de vill, för jag tycker det är snyggt. Jag ser hellre att det är snyggt och heter något annat än att de behåller namnet och gör det fult. Mm. Och Julian här i chatten, han säger också att han tycker att Metro är snyggt och han är ändå en Apple-fanboy, och det är väl jag också till viss del, men jag tycker fortfarande en stor sucker för typografi också, och på den punkten så tycker jag Metro skiner. Så får vi se om de hittar på något klatschigt namn på den. Kanske ska döpa den till Surface också, de döper ju flera saker till Surface, så varför inte?
Jag vet inte. Det är frågan om.
Mm. Ta oss vidare, Magnus.
Japp, tiden går här. Och vi ska prata om att Apple nu har släppt beta 4 av iOS 6. Och då har de som testat det meddelat att där finns inte YouTube-appen kvar längre. Den har nämligen sparkats ut av Apple. Och den har funnits i iOS ända sedan starten 2007 när den första iPhonen lanserades. Och Apple bekräftade så sent som igår att deras femårslicens med Google har gått ut. Folk spekulerade i om det var som så att detta var ett led i Apples frigörande från Googles tjänster. Men de sparkade ut Google Maps och ersatte med sin egen karttjänst som vi rapporterade om i Slashat här för några veckor sedan. Och att de nu skulle göra detsamma för den här YouTube-appen. Att det inte skulle hålla måttet då. Men det är väl egentligen så att Apple vill slippa underhålla den. Google vill underhålla den för att kunna hantera annonser på ett sådant sätt som de gör i sin app för andra plattformar. Så att Google jobbar just nu på en fristående applikation för YouTube till iOS. Och det här är väl någonting som alla kommer tjäna på. Vi vet ju att YouTube-applikationen för iOS har varit ganska eftersatt om man jämför den med hur den ser ut på Android till exempel. Så där har vi det. Det är inte mer dramatiskt än så, även om det har tagit några ryktesvarv runt teknikgloben och folk har spekulerat i att det beror på att de har varit oense i alla de här frågorna som de har brottats med genom åren. Men det är inte så himla farligt helt enkelt.
Mm.
Ja. Har du använt den någon gång, YouTube-appen?
Nej, det var länge sedan. Jag kollade faktiskt nu om den var borta i min telefon, för jag har redan uppdaterat och det var den ju. Men jag visste inte riktigt vilken mapp eller var jag hade lagt den, så ofta har jag använt den.
Nej.
Och man kan tycka, åh nej, nu försvinner den, men jag tror att det här är ju alldeles utmärkt. Lägg YouTube-app-utvecklingen i Googles händer.
De vet vad de pysslar med.
Ska jag inte gå händelsen i förväg. Deras Google Plus-app i början var ju ingen skönhet, vare sig utseende eller funktionsmässigt sett. Den kraschade mest hela tiden. Men har de någon sorts yrkesstolthet, så hoppas jag att de ser till att YouTube-appen är så bra den kan vara för Googles ändamål. Och i det här fallet betyder det för användarens ändamål. Och Apples egna variant som har funnits där, den har ju faktiskt sett ungefär likadan ut sen start. Och nej, den gör sig nog bäst med originaltillverkaren som ansvarig, så att säga.
Det tror jag också. Mm.
Då ska vi se. Ja, klockan går här. Jag tror jag har ett långt ämne som jag tror jag håller till nästa vecka och hoppar på ett sista ämne här för min del.
Och kör på.
Då ska vi prata om Kinas Google, eller Baidu, som sparkar folk, som påstår att de... Ja, Baidu påstår nog inte, de har nog ganska så goda bevis för att anställda har tagit emot pengar för att ta bort innehåll. Det hela börjar egentligen på egentligen Kinas största mikrobloggplattform som heter Sina Weibo, som är en sorts hybrid mellan Twitter och Facebook. Under våren här så införde de ett sorts bindande, eller det var ett kontrakt du var tvungen att godkänna för att få fortsätta använda den här plattformen. Och det här kontraktet gick ut på att du som användare skulle hålla alla dina åsikter om Kina, som var av kritisk natur, de skulle hålla för dig själv. Så fort du kritiserade staten, landet och deras suveränitet överlag, så kastades du ut och du kunde straffas ganska så grovt. Och på det sättet så slapp man massa fulsnack om Kina. Och det här tyckte ju både företag, kändisar och privatpersoner att, men jag vill också att folk inte ska skriva skit om mig. Och då har de på något sätt lyckats muta sig till, eller hittat rätt personer att prata med, få folk som jobbar då för Baidu, som är den stora sökmotorn i Kina, att mot betalning ta bort dåliga inlägg som är negativa om företag, kändisar, privatpersoner som inte vill att det ska skrivas illa om dem, att de då tar bort både sökträffar och även innehåll på de tjänster som ägs och ligger på Baidus servrar och tjänster. De tar ganska så bra betalt också, de här stackarna, så att de har nu gjort sig en ganska stor hacka på det. De här fyra personerna har till och med haft en liten sorts prislista för vad det kostar för personer som vill att man tar bort innehåll. För ett enda specifikt inlägg så får du betala motsvarande $157. Men du kan också prenumerera på borttagningar, se till att allt dumt som sägs om dig eller ditt företag mot en årsavgift på mellan 25 till 30 000 amerikanska dollar om året. Och jag tror att jag har ingen koll på vad man lever på, vad som är normal lön i Kina, men jag kan tänka mig att mellan 25 och 30 000 dollar, det kan man leva gott på i Kina. Ganska ordentligt gott till och med. Och de här fyra personerna är påkomna och har då fått sparken, och Baidu har också varit ganska så tydliga med att upptäcker vi fler så kommer de att, med deras egna ord, bli severely punished. Och jag vet inte, i Sverige hade det väl betytt lite extra böter. Där borta blir det väl arbetsläger i 25 år. Det låter inte som någonting man kanske vill syssla med där. Men det är trist. Kina, som ändå är världens näst största ekonomi, som vill bli internationell och demokratisk. Jag vet inte om de vill bli så demokratiska, men de vill bli väldigt stora och del av den moderna världen. De har en liten bit kvar här, kan jag tycka. Sen är det naturligtvis fel att censurera inlägg kors och tvärs, men redan där på sina Weibo-plattformen att censurera åsiktsfrihet, eller vad heter det? Jo, åsiktsfrihet.
Ja, visst.
Det är väl kanske en av grundpelarna för en demokrati, vad vet jag.
Mm.
Men ja, nej, fult.
Mycket fult. Mm. Mycket fult. Usch, det tar vi avstånd från på alla sätt. Mm. Ska vi ta en liten sista snabbis här då?
Jag har något gött. Jag ser att du har samlat på dig en massa goda ämnen.
Ja, det har jag, men vi får spara ett par. Men ett litet ämne som är relaterat till en händelse från i natten till igår. Det var ju så att den här farkosten som NASA skickade upp landade på Mars yta i natten till igår, Curiosity. En liten bil helt enkelt, stor som en nästintill en vanlig bil. Och vi ska titta lite grann på vad det är för tekniska specifikationer på det här. För det visar sig faktiskt att en iPhone 4S är betydligt kraftfullare på många sätt än vad den här Curiosity Rover är. Och då undrar man ju, står detta verkligen rätt till? Det är nämligen så att den har en processor på 200 MHz. Medan iPhone 4S glänser med en 800 MHz processor. Curiosity har 256 MB RAM. iPhone 4S har 512. 2 GB i lagring på Curiosity och 64 GB i värstingmodellen på iPhone 4S. Och då undrar man ju egentligen, NASA, de har ju plöjt ner 2,5 miljarder dollar i det här projektet. De har lagt ner alla sina bemannade rymdfärger och satsat stenhårt på obemannade farkoster. Och nu ska de landa på Mars med en knapp iPhone. Men, vänta, den har 17 kameror där iPhone 4S har 2. Så det är väl förmodligen de här extra 15 kamerorna vi betalar de här extra miljarderna för, då kan man tänka sig. Summa summarum så inväntar jag nu i alla fall Google Mars med Street View. För någonting borde vi faktiskt få för de här 17 kamerorna. Eller vad säger du, Jesper?
Det här är ju lite roligt, och vi får väl utgå från att det är Kick-Ass-kameror de här sista 15 varianterna då. Men å andra sidan, vi tog oss till månen med
en miniräknare.
Ja, jag vet inte ens om det var ens en miniräknare. Det var väl man bara drog i spakar och liksom skyffla kol nästan. Och jag antar att det här är all hårdvara de kräver, och den där ska väl vara aktiv uppe på Mars i, de har väl planerat 10 år, och sen får den rulla så länge den kan utöver det. Och all hårdvara hinner bli opopulär då, och jag antar att det här är stabil, kanske väl beprövad teknik, och har man 10 år på sig så behöver man kanske inte bry sig om lagg. De har ingen skärm heller, så de slipper ju se hackande så sätt.
Nej, precis. Det är 7 minuters delay också på all signal som går därifrån. Så.
Det hjälper inte Project Butter någonting.
Verkligen inte. Men det är ju rätt intressant ändå att de faktiskt, alltså de vet exakt vad de har för hårdvara att jobba med, och att de kan få ut det de behöver ur den här modesta specifikationerna.
Ja, det är imponerande. Ja, sen är det så, en Xbox konkurrerar ju. Den här konkurrerar inte med någon annan. Den behöver liksom inte, och shit, vi måste kasta ut, vi måste uppgradera processen. Alla måste koda om sina spel, checka så att det funkar så här. Och sen antar jag också att den här CPUn är någonting de har jobbat på. Så, som du säger, den är nog väl beprövad. De vet precis vad de kan använda, vad den ger möjlighet till att göra. Och sen så finns det säkert inte bara en sån här burk på den där, utan det finns flera backup-system med extra processorer den kan plocka upp och sätta dit.
Visst är det så. Den ska leva länge, men den gör det med en som sagt en ganska sparsam prestanda, som imponerande när man ändå ser vad den har åstadkommit när den nu rullar runt uppe på Mars.
Nu har den väl en reaktor, tror jag. Men det kanske ändå är lite batteri eller ström. En strömfråga också.
Ja, det som sagt, ska den snurra runt där uppe några år så behöver den ju ha någon typ av strömförsörjning. Och det är någonting jag inte har tittat mer på, men det är väl som du säger att det finns någon typ av reaktor.
Mm. Jag ska hålla ett öga på alla bilder som kommer från den där. Jag är så sjukt fascinerad av rymden.
Ja, visst är det.
Får hålla ett öga på. Då tycker jag vi har gjort det bra ifrån oss idag.
Vi har väl en show där, va?
Jag tycker det, och du har gjort extremt bra ifrån dig, Magnus. Det enda missen jag kan upptäcka det är att jag själv har glömt en grej. Och det var ju faktiskt det, att jag glömde ju efter våran veckans forumtråd här säga vart ni ska ta vägen. Det är ju forum.slashat.se, och det är i mobilt forumkategorin som Angela Schell har postat om det här, sin jakt på surfplatta som arbetsverktyg. Och tråden heter ju som letar surfplatta som arbetsverktyg. Mm. Sen har vi de här lite klassiska slashat.se/social, där man hittar länkar till bloggar, Twitter, Facebook, gud vet var vi finns. många konton på många ställen blir. Och är det så att man tycker att ja, men det här låter ju bra, hur bra kan det se ut? Och tar man sig till slashat.tv så kan man se åtminstone, nu höftar jag här riktigt ordentligt, men jag tror i alla fall de senaste 50 avsnitten har vi ju faktiskt filmat och sparat och ligger på våran .tv där.
Plus lite specialavsnitt och lite roadtrips och grejer.
Och vårt längsta avsnitt någonsin, sommarspecialen från bara ett par veckor tillbaks. Epic. Vi avhandlar de ämnena som vi inte så ofta diskuterar här. Som just då var det mycket film, mycket tv, men även retrospel och lite behind the scenes och så. Mm. Och sen får vi inte glömma slashat.se/donera. Vi har ju tack vare er hjälp lyckats uppgradera våra mikrofoner. Nu är ju bara jag på våran nya mikrofon här idag. Tommy är ju och semestrar och Magnus han sitter faktiskt. Han har fått en nerärvd snowball, den som Tommy satt på tidigare här. Men ljudet ska i alla fall successivt bli både bättre och förhoppningsvis vi också. Men vill man bidra med en liten slant, tycker att det vi gör är bra och vill ge oss möjligheter att hitta på roliga saker som roadtrips. Vi har ju GameX kommer ju till hösten här och andra roliga event vi kan tänkas komma på, då tar man sig till slashat.se/donera. Allt över 0 kronor är hjärtligt välkommet. Det tycker vi om. Så ska vi se till att göra något roligt för er lyssnare på det. Ja, där har vi fått med allt, va?
Jag tror det. 5 minuter över timmen där.
Ja, men jag tycker att det är en stabil avsnittslängd. Vi har gjort kortare, vi har gjort längre, men jag känner att här runt timmen någonstans, där är vi som bäst.
Japp.
Så det återstår väl bara för oss. Först vill jag tacka dig, Magnus, för att du hoppar in så snällt och gör ett utmärkt jobb när Tommy saknas. Och så får vi såklart även tacka våra lyssnare som har lyssnat. Så ses vi här om cirka en vecka för avsnitt 178. Har du några sista ord, Magnus?
Nej, ha det nu så gott och titta inte för mycket på OS.
Bra slutord. Vi hörs om en vecka. Ha det gott.
Hej!